Dagens gäst tilldelades pedagogisk pris 2023 i kategorin gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Motiveringen tar bland annat fasta på förmågan att utforma lektioner som är engagerande, variationsrika och som anknyter till verkligheten. Omsorgen för varje elev och det trygga klassrumsklimatet är också kännetecknande. Han beskrivs som en ambassadör för sin gymnasieskola och deltar i många olika sammanhang. I rollen som förstelärare driver han skolans pedagogiska utveckling. Han är dess representant i olika pedagogiska nätverk och utmärker sig som en inflytelserik röst bland kollegor i hela landet.
Välkommen till PÖ-podd, Erik Sunderman.
Tackar, tackar.
Kan du börja berätta lite om dig själv? Vem är du?
Ja, Erik Sunderman heter jag och är uppvuxen i Sannahed utanför Örebro, om vi börjar med historien. Och har väl bott här i Örebro den senaste halvan av mitt liv sedan 2003. 41 år och jobbar på Tullingsgymnasiet.
Just att du är Tullingsgymnasiet, hur länge har du varit där?
Jag började min anställning där 2008 och har haft tjänsten där sedan dess. Men jag har varit utlånad under en tid, cirka 7 år, till Stockholms universitet. Där jag jobbade deltid med nationella prov. Men annars har jag varit gymnasielärare sedan dess.
Mm. Vilka ämnen är det du undervisar i?
Jag undervisar i matematik, fysik och teknikämnen. Och då med inriktning mot samhällsbyggande inriktningen på teknikprogrammet.
Mm. Mm, spännande.
Om du tänker tillbaka lite, varför ville du bli lärare från början? När bestämde du för det? Var det tidigt eller var det sent i livet?
Ja, precis. Jag hade väl, som de flesta kanske idag, inte någon aning om vad jag skulle göra efter studenten. Så, jag gjorde lumpen och sen så började jag väl fundera på att byggnadsingenjör vore ju kul att bli. Men jag hoppade av den banan och var lite lärarvikarie ett tag då. Och då kände jag att ja, men det här kanske är något kul att hålla på med. Så började jag plugga i Örebro till lärare då. Mm.
Och sen har du blivit klar. Vi är kvar där.
Ja, precis.
I det yrket. Det har varit rätt hela tiden, har det känts.
Jo, men jag har trivts med mitt yrke, absolut. Det känns bra. Absolut. Och att man har möjlighet att få undervisa i olika ämnen trivs jag ganska bra med, att det är någonting som blir varierat och man måste verkligen känna att man får lite utmaning hela tiden. Det tycker jag om.
Ja, och så har du gått och fått pedagogisk pris också här i kategorin gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.
Ja, jätteroligt.
Vad tänkte du när du fick den utmärkelsen?
Kul och hedrande såklart. Och roligt att det är någon som jag har undervisat som tycker att det har varit bra. Såklart, och sen när man får läsa den här motiveringen så känns det ju jätteroligt. Och att man sätter ord på det här sättet, det är jättekul.
Ja, i motiveringen så står det att du skapar lärmiljöer som är roliga, trygga och variationsrika. Skulle du kunna berätta lite om din pedagogiska grundsyn och hur du lägger upp din undervisning?
Ja, men utifrån det här med variation då, så försöker jag ju att tänka på att man ska försöka jobba på olika sätt och få använda praktik och teori och försöka vara nära livet på något sätt. Ibland så får man känslan av att skolan är ett ställe och livet ett annat ställe. Försöka då att få in den här verkligheten en hel del då i undervisningen. Så när det gäller det här med variationsrik så försöker jag då att dels lektionsupplägg försöka verkligen tänka till att det inte blir det traditionella samma hela tiden. Och att man får examinerande delar också som kanske inte heller är det traditionella hela tiden, utan att det varieras lite grann. Ja, lite så tänker jag kring den här med variationen i vilket fall.
Mm. Roliga. Är det viktigt för dig att de är roliga? Lektionerna?
Ja, alltså, de måste ju på något sätt ändå kännas meningsfulla. Och såklart att det ska kännas kul att gå till skolan. Det är väl någon slags grundidé som jag har som lärare. Jag har ju ändå människor framför mig som på något sätt måste kännas att det är meningsfullt att jag är här och lär mig saker. Så det är klart att känner man att det är roligt så är det bra för lärandet också, såklart.
Och det stod någonting i motiveringen att du stod, hoppade på bänkar och det lät ju jätteintressant.
Ja, du, men absolut. I fysiken så är det ju kul att använda sin egen fysik i vissa områden såklart. Och det kan vara allt ifrån om man ska demonstrera lite roliga saker då. Med sin egen kropp såklart. Det kan vara allt ifrån bromssträcka till energinivåer och så vidare. Så att, ja, men bjuda på sig själv, det måste man ju göra på något sätt. Och jag återigen ser ju det som att eleverna är där för att inte somna utan att på något sätt hålla koncentrationen uppe. Och det är klart att man kan illustrera de här grejerna med sin egen kropp.
Mm. Och där ska man vilja vara med.
Ja.
Hoppas du är helt försäkrad.
Ja, jo, absolut. Det har ju hänt en del. Jag har druttat på marken också. Det har jag gjort när man ska demonstrera rörelsemängdens bevarande, som det heter. Om man står på en is. Men ja, det får man ju också bjuda på. Det kan bli ett gott skratt för en själv också.
Det står ju också då i motiveringen att du, dina lektionsuppgifter ligger alltid nära verkligheten. Du har varit inne lite på det, vilket gör dem väldigt intressanta. Genom att spegla verkligheten med uppgifterna blir de inte bara roligare och mer engagerade. De förbereder även eleverna på ett bra sätt för de utmaningar som de kommer få i arbetslivet. Det stod någonting om att du jobbar lite med rollspel också för att komma ännu närmare just verkligheten. Kan du beskriva lite mer om hur du jobbar där?
Nej, men det är som sagt, jag har ju den här samhällsbyggsinriktningen på teknikprogrammet och då finns det ju möjligheter att göra de här väldigt mycket. Just försöka jobba med roller, att man försöker att sätta sig in i hur en, ja, till exempel en arkitekt jobbar eller hur en konstruktör jobbar eller hur en bygglovshandläggare jobbar och så vidare. Och då har vi trean, ett exempel där vi jobbar med bygglov. Ja, i tvåan kan vi börja där. Ansöker man om bygglov och skickar in sitt bygglov till bygglovshandläggaren, och då är det väl jag som är bygglovshandläggaren och de är arkitekterna så att säga, där de skapar ett boende till en kund. Och redan där så måste de intervjua någon kund som de hittar någonstans, oftast i sin närhet, familjen eller något sånt. Och man går vidare och ritar ett förslag på ett boende åt den här kunden. Och skickar då in sen bygglovsritningar och handlingar till mig. Jag granskar och kommer med återkoppling och så vidare. Så det är väl ett exempel på rollspel. I trean sen så går vi vidare och tittar på och räknar på att byggnaden kommer att stå i framtiden. Så att den inte kraschar ihop, om vi säger så. Mm. Och där gör jag ju också sånt rollspel. Där examinationsformen är att de har ett möte, tekniskt samråd som det kallas, där jag är en kund återigen. De får komma med sina ritningar och handlingar för hur det här huset ska komma igenom det här tekniska samrådet. Så sker en dialog där och det kan man väl se som ett muntligt prov. Men det är ju ett samråd som även sker i verkligheten. Så att det är också ett sånt exempel. Jag har flera exempel.
Mm. Ta något mer.
Ja, vi kan ta ett till. Ja, men vi ritar detaljplaner. Man kan ju i kursen bara gå igenom att en detaljplan i samhället ser ut så här och den funkar ungefär på det här sättet. Men vi går all in och ritar en detaljplan på ett kommande område i Örebro som står inför dörren att detaljplaneras. Och då gör vi massa olika förslag på det här, bygger modeller och räknar så att energin kommer funka på det här området och så vidare. Så att vi jobbar med de här grejerna utifrån olika perspektiv då, och utifrån olika roller.
Finns samarbete då också med dem som bygger på riktigt, tänker jag? Får de ta del av,
ja, precis,
vad eleverna tycker?
Sen är det så att i många av de här fallen så är det ju De som jobbar med det på riktigt är vi och besöker emellanåt och får liksom studiebesök på det sättet. Och i flera olika delar så har vi fått lite inspel som, där vi ger förslag och kommer med dem ibland till kommunen. Men fokus är ju framförallt att vi ska lära oss och göra det så verkligt som möjligt så att det blir någonting mer än bara det här med lektionssalen då egentligen. Men sen är det ju, vi har ju bra utrustning på skolan med olika tekniska instrument med såna här laserskärare och 3D-printers och sånt som man också använder i verkligheten som gör att det blir lite mer på riktigt kanske. För att undersöka de här frågorna så är det ju just att man måste kolla med eleverna vad de tycker och tänker. Och då är det just det här med enkäter i slutet av kurser som jag brukar göra emellanåt. Och ett vanligt svar ifrån eleverna där är just att de tycker att jag är en engagerad lärare. Och jag tror ju att jag håller en relativt hög energinivå. Jag är på plats och jag märks nog i klassrummet väldigt mycket. Och jag brinner nog ganska mycket för saker när jag försöker att förklara dem. Det är ju någon slags grej inom mig som jag har, tror jag, som jag verkligen brinner för att försöka få någonting förklarat och att någon annan förstår. Och det tror jag är en del av den här att jag upplevs som engagerad. Men kanske också att jag gör de här grejerna som du nämnde att jag hoppar upp på bordet kanske. Och det gör väl att jag kör på feeling. Så att
Men det här engagemanget, tänker jag, det är kanske lätt att man är lärare jämt. Hur hittar du en balans mellan liksom lärarvardagen och det privata? Är det...
Ja, men jag har nog en ganska bra på- och avknapp, kan jag tycka själv. Jag stänger nog av jobbet ganska mycket. Och det tror jag är bra, att inte försöka att fundera för mycket på liksom fritiden. Hur jag skulle kunna gjort eller vad jag sa eller något sånt. Utan jag har min cykeltur hem där jag brukar fundera lite grann på vad som har hänt idag. Och cykelturen till jobbet är att starta upp dagens arbete. Så ungefär så brukar jag tänka.
Cykelstaden Örebro, det vi tar med det. Är du en engagerad kollega också, tänker jag, i kollegiet? Hur uppfattas du där?
Ja, det tror jag nog att jag uppfattas. Det ska väl egentligen de svara på. Men jag tror nog att jag hjälper till en hel del, absolut, och också få hjälp. Jag ska väl säga det också att många av de här verklighetsnära uppgifterna som jag kör har ju någon slags ursprung också någonstans. Eftersom jag har jobbat med många lärare nu under de här 15 åren så har det ju varit i projekt med andra lärare där vi har jobbat upp någon slags ibland då en bas som man kan utgå ifrån. Så att det är ju självklart att man kan inte vara själv heller i lärarvärlden, utan man måste få inspiration någonstans ifrån och lite tips och idéer ifrån någonstans då.
Ja, i klassrummet då, så en sak som lyfts i motiveringen också här, så är att du har en fantastisk förmåga att skapa arbetsro utan att någonsin behöva höja rösten. Det tog vi lite fasta på här. Vad tror du själv är nyckeln till framgång här?
Ja, det är svårt, tycker jag, att liksom sätta ord på utifrån mitt perspektiv. En grundinställning jag har är väl att alla ska ju känna sig trygga i klassrummet och ha en god känsla i klassrummet och att alla koncentrerar sig så gott man kan. Det är ju min vilja. Men sen hur man, jag tror det är svårt att sätta ord på varför det i sådana fall man upplever det på det sättet som de som har skrivit nomineringen gör det.
Det är inte så att du har något specifikt tänk bakom som du...
Nej, egentligen inte, ska jag säga, utan det kanske kommer med erfarenhet också. Jag jobbar då i 15 år som lärare nu. Och det är klart att de första åren var väl inte riktigt lika. Jag kände mig inte lika trygg i rollen. Och sånt kanske märks också, jag vet inte. Men erfarenheten tror jag ändå bygger upp en känsla av att ja, men jag vill göra på det här sättet så att många känner sig trygga.
Mm. Och precis, om vi bygger på där du är inne på nu med trygghet också. Det tas ju också upp som en del att eleverna känner sig trygga i ditt klassrum. Att man vågar ställa frågor och sådär. Är det en viktig del för dig? Och hur jobbar du med det?
Absolut, är det viktigt. Återigen, där är det svårt att sätta ord på det. Det är någon slags grundinställning att man måste känna sig trygg i klassrummet. Men det är lite mer som kanske en självklarhet kan jag tycka. Och att det är som sagt svårt att sätta ord på.
Men jobbar du något specifikt med gruppen sådär, eller gruppprocesser, eller få ihop gruppen på något sätt?
Nej, det skulle jag inte säga. Nu vill klippa bort. jag har svårt att sätta ord på det, för att man känner sig trygg, det ska man göra. Men jag tror det handlar om ett förhållningssätt också ifrån läraren, att man är alla ska känna sig trygga och det är kul att du är här som elev, att jag ska känna den känslan. Alltså jag måste ju se alla såklart. Det räcker inte med att pricka av alla att du är här, utan alla under varje lektion måste ju komma och få ett besök av mig på något sätt. Och det försöker jag verkligen göra så att det blir någon slags hej, jag ser dig idag, snarare än bara en blick och en prick i protokollet att du är här. Det kanske är en grej, skulle kunna vara, men som sagt, det är kanske små grejer som gör det, tror jag.
Mm. Om en elev räcker upp handen och svara fel på en fråga.
Absolut. Det skulle kunna vara ett sånt exempel att det finns ju liksom inga fel svar. Återigen där, har man en fundering så är det ju 10 andra i klassrummet som troligtvis har en liknande fundering. Och då måste jag bemöta den på något sätt. Och då kan jag inte bemöta den på ett nedvärderande sätt på något sätt, utan jag måste ju verkligen uppmuntra att jag får en fråga som ställs. Och försöka leda in den så att det blir något bra av det på något sätt. Och det kan ju vara svårt och utmanande emellanåt. Och som lärare så blir man ju liksom utsläppt i det fria. Och ibland kan det vara svårt att verkligen hitta de här grejerna som man vill få fram. Men ja, med erfarenhet så tror jag att man får lite nycklar till att lösa de problemen.
Jag tänker på det med tjejer och teknik. Hur ser det ut på era kurser? Tjejer, killar?
Nej, men teknikprogrammet har ju en historia av att vara väldigt mansdominerat. Absolut. Och jag skulle vilja säga så att många inriktningar runt om i Sverige på teknikprogrammet har ju en hög pojktäthet så att säga. Men på just Tullingsgymnasiet och den inriktning som jag undervisar i så är det ungefär 50-50 med tjejer och killar. Och det är någonting som vi försöker också att jobba med på Tullingsgymnasiet, att vi får till lite träffar, vi har tjejläger och samarbete med Comtec, kommunala teknikskolan som kallas. Där vi försöker att få upp intresset för just tjejer så att vi får med så många som möjligt.
Just det, Comtec ligger ju precis vid, vid Tullingsgymnasiet där. Så att, ja.
Vi brukar låna lite lokaler av varandra och sådär.
Du lyfts fram här i motiveringen också som en ambassadör för skolan, någon som deltar i många olika sammanhang. Och du är skolans representant i olika pedagogiska nätverk och så. Kan du berätta om något eller någon av de nätverken som du är engagerad i?
Ja, men jag har ju hållit på en hel del med utveckling av skolan. Dels har vi haft ett projekt som vi har kallat under, ja, sen i senaste gymnasiereformen 2011 tog fram. Då, det kallar vi Teknik 1-projektet som har varit. Då. Nu har vi gjort om det lite grann på senare tid, men under den tiden som har varit så har jag varit och föreläst om de här grejerna på lite olika konvent. Lärare från Sverige har varit och besökt vår skola för att fråga hur vi gör och så vidare. Så på det här sättet så kan man väl kanske se det som någon ambassadör. Jag har också lite olika sådana här sammanhang kommit i kontakt med andra lärare från olika håll i landet som vill bolla lite idéer. Och då, ja, men har jag ställt upp och liksom bollat dem. Det kan vara allt möjligt ifrån olika ämnen. De är oftast de här samhällsbyggsämnena. Och det kan vara att man har sett konton på Instagram och så vidare där vi har lagt ut grejer. Och då har de tagit kontakt med oss då. Och ja, hört sig för hur vi gör egentligen. Så det är väl ett par ställen. Ja, men det finns andra ställen som Facebook. Den är inte så jätteaktiv kanske längre, men det har varit väldigt aktiv med just teknikämnet där man diskuterar lite olika frågor och så vidare och kan söka svar. Så det är väl några exempel.
Digitalisering lyfts ju också fram som någonting som du driver frågor kring.
Du var inne på det med digitala nationella prov, nämnde du i början.
Ja,
det är ju en hög aktuell fråga.
Ja, det är det.
För det är ju en del, tänker jag, i digitaliseringsarbetet. Och den är du fortfarande aktiv och driver?
Ja, men till viss del. Det här med Stockholms universitets uppdraget där jag höll på med nationella prov, det slutade väl, kan man väl säga, med, eller gick ner mycket mer i tid 2020 när covid kom. Så att då var man ju den stället, kan man väl säga, att man skulle implementera nationella prov, digitala nationella prov. Men sen har man ju från Skolverkets sida skjutit på det här i framtiden. Men ja, det är ju utmanande att göra de här proven, framförallt i matematikämnet som jag har varit inkörd i. Då. Och ja, det ska bli spännande att se vad som händer framöver och hur det går, så att säga, när det kommer i skarpt läge.
Vad ser du som största utmaningen? Vad är svårast att lösa?
Ja, men det är svårt. I matematikämnet så är det ju framförallt det här med att skriva ner sina matematiska symboler och ja, men använda digitala hjälpmedel på ett sätt som man är van vid att använda dem. Men jag skulle säga framförallt det här att skriva matematisk skrift i dator med ett tangentbord. Det är verkligen utmanande. Det tar tid och det blir inte riktigt snyggt med de verktygen som man har idag om man inte får träna i det. Och det finns liksom inte resurser till att skriva snyggt egentligen i datorn idag. Och undervisning sker ju med penna och papper som är det effektivaste sättet, anser jag också, i att göra sina matematiklösningar. Ja, så det ska bli spännande att se här 2025 när det är tänkt att dra igång då.
Men om man zoomar ut då, digitaliseringen i stort i skolan idag, vad står vi inför liksom? Är det...
Ja, nej, men alltså, jag tror att det finns utmaningar där också och att man kommer säkert att förändra undervisningen i framtiden också. Det har ju skett en hel del, det har det ju gjort, men man kanske trodde att det skulle ha skett mer för ett tag sedan, några år sedan, tänker jag. Utmaning kan jag tycka är de här lärplattformarna. Det finns en uppsjö av dem. Vi i Örebro kommun har ju It's Learning på gymnasieskolan som vi har haft under en längre tid. Men det finns ju problem som skulle behöva lösas i dem. Och, det finns en tanke hos lärplattformen att allting ska vara väldigt tydligt. Men jag kanske anser att den här tydligheten är lite inbillad. Dels finns det ju lärplattformar där man kan bocka av till exempel grejer. Nu har du klarat den här delen, så nu går vi vidare med nästa. Nu har du klarat den här delen och sen så bygger man upp då någon slags tanke om att det ska symbolisera vart man ligger i bedömningskriterierna i kursen. Mm. Och att det blir en sån här risk för avprickningslista i kurser snarare än att det sker ett lärande och att det är roligt.
Ja. Mm, jag förstår.
det blir liksom en undervisning för just lärplattformen på något sätt ibland. Så kan jag uppleva det lite grann. Skolverket förordar ju att vi ska läsa en berättelse om kunskaperna som eleverna har. Vilket gör att det är en utmaning som finns hos lärplattformarna, kan jag tycka. Sen digitalisering i stort. Som sagt, vi kommer nog se en hel del i framtiden som kommer hända. Men just det här med hur vi ska jobba med datorerna och hur vi jobbar tillsammans med datorerna är någonting som är väldigt spännande. Ska man ha en sån här lärplattform i framtiden eller ska man ha någon mer kommunikationsbas eller hur ska man jobba? Det ska bli spännande att se.
Jag tänker på AI också. Om du tittar på dina ämnen, vad ser du där? Hur kan det komma att påverka din, tror du, undervisning i framtiden?
Ja, alltså det är klart att det är väldigt häftigt att se vad det är som kommer och vad man kan göra med det. Det kommer säkert påverka till viss del. Jag använder AI lite grann idag när man ska planera upp undervisningen i ett ämne som inte liksom finns så mycket undervisningsmaterial i. Då kan man ju få inspiration ifrån AI. Slänga ut en quiz om resistivitet. Ett begrepp i tekniken. Ge mig 3 stycken 1, X, 2 frågor. Ja visst, säger ChatGPT i så fall. Här har du. Så på så sätt funkar det ju jättebra. Det finns ju andra sätt vi kan använda AI som lärare och även som elever när de har man skrivsvårigheter till exempel. Kan det vara ett enormt verktyg för att hjälpa till att rätta det man har skrivit. Sen får man ju absolut använda det här med en fingertoppskänsla såklart. Så det inte missbrukas som många är rädda för. Men jag tror att man ska se det mer som att det är en tillgång snarare än ett farligt verktyg på något sätt.
Och så har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Om du skulle vilja, du skulle vara skolminister för, vi säger att du är skolminister nu här i regeringen. Vad är det första beslut du skulle ta och varför?
Och när det gäller politik så har ju jag som lärare, jag sitter här som lärare idag, ett uppdrag så gör det som och det är att försöka att visa på helheten i samhället och inte ta någon politisk avstamp i någon fråga. Jag har ganska mycket åsikter men jag tänker att jag svarar som en lärare. Och det är ju att jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
Inga kommentarer.
Inga kommentarer, precis.
Ja. Ja, Erik Sunderman, tack för att du kom och hälsade på oss idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack för att du lyssnar på PÖ-podd. Besök oss gärna på örebro.se/pedagogorebro. Thank you.